Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens officiella ståndpunkter. Detta är vårt 57:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Ja, idag kommer jag att prata lite om barn och ungdomar. Och det är inte alltid att förväxla med varandra då, men vi kommer i alla fall att prata lite om nationell barn och fostran och om motståndsrörelsen rekryterar ungdomar under 18 år. Varför vi i så fall gör det, vad de kan göra hos oss och så vidare. Innan vi gör det så vill jag lyfta frågan om YouTubers. Och jag vet att du, Lindberg, har gjort det tidigare under Lindbergs betraktelse då du bland annat pratade om PewDiePie. Det var ett tag sedan, men jag vet inte om du minns det.
Jo, men det stämmer att jag hade någon infall kring honom när han hade gjort något mer kontroversiellt än vad han brukar göra. Han är ju ganska kontroversiell överhuvudtaget och har gjort en hel del intressanta grejer under åren. Men det är korrekt.
Mm. Och även jag har ju faktiskt i alla fall lite koll på vad kidsen tittar på. Kanske inte så jättemycket, men jag har faktiskt en del barn i spridda åldrar. Och så jag tänkte utveckla det där pratet om YouTubers lite grann här då. Och en av de YouTubers som är ganska bra skulle jag vilja säga är Gordon Devon. Han pratar om lite allt möjligt som sticker ut. Men ganska ofta om dolda budskap i filmer och dolda budskap i Disney eller konspirationsteorier kring Michael Jackson eller Elvis och sådär. Mycket Illuminati faktiskt. Och även om jag personligen kanske inte skulle hålla med om allt han säger, så tror jag att bara att ungdomar får känna till att det faktiskt existerar dolda händer i samhället är någonting ganska bra. Så han skulle jag vilja rekommendera då. Och en annan är Hydra. Han spelar ett spel samtidigt som han bemöter vad andra har sagt och gjort på internet. Ibland vad andra kända YouTubers har sagt och ibland okända personer och sådär. Och utan att han är extremt tydlig med vart han själv står politiskt, så är de man angriper ofta invandrare som beter sig som invandrare och diverse PK-människor och sådär. Sedan har vi Verse. Jag vet inte så jättemycket om honom förutom att jag verkligen gillar hans video strax efter jul här. Där han besvarade en feminist, en ganska galen feminist, som uppmanade till att inte köpa julklappar till män. Så han verkar också ha rätt inställning i vissa frågor. Och slutligen så hittade jag nyligen någon som heter Gullers. Jag vet inte riktigt, de går att klassificera som ungdomar. Jag tror att de kan vara något äldre i alla fall. Men jag skulle gissa på att det är ungdomar som tittar på det. Och även de är då samhällskritiska och kritiska till invandring och feminism och ja, PK-frågor och sådär. Och nu har jag inte stenkoll på vad de här YouTubersarna står politiskt. Så det är säkert så att de själva har gjort något löjligt uttalande om att de inte är ditt och datt och sådär. Men av vad jag har sett så verkar de rätt bra i alla fall. Och här tänker jag då att förutom att de här personerna gör nytta där de är, så skulle vi även behöva kanske lite mer renodlade nationella som gör den här typen av videos. Eller pratar i radio för den delen. Och då behöver inte gå all in nationalsocialism, utan kanske bara ta det lite längre politiskt än vad de här personerna gör. Och det behöver definitivt inte heller bara vara killar som gör det, utan snarare kan det ibland vara en fördel om tjejer har sina egna kvinnliga representanter som pratar om det destruktiva i feminismen till exempel. Och det är för övrigt mycket bättre att titta på det än för en tjej då, än att titta på någon bimbo på YouTube och sådär. Nej, men så det är väl det jag rekommenderar. Det som man kan titta på de här människorna. Men även att ni ungdomar som lyssnar på det här, fundera på om ni har möjlighet att göra någonting liknande. Och ja, hör av till oss. För det är ju så, om du sprider tankar som är på riktigt farliga för den nuvarande maktordningen, så kommer det inte finnas, du kommer inte få finnas på YouTube. Det kan ju vara värt att känna till då. Men det finns, tror jag, rätt så många nationella ungdomar som skulle titta på det. Om det kom upp på Nordfront till exempel, eller andra plattformar som är nationella. Så det var väl ungefär så. Titta på de där sakerna. Hör gärna av er om ni har andra exempel som är lika bra eller bättre och sådär. Och ja, fundera på om ni kan göra någonting liknande.
Det var väl ganska bra det sista du la till där, att faktiskt tipsa om andra politiskt inkorrekta kanaler. Det kan man ju göra här i Spreaker i kommentarsfältet till det här programmet eller på något annat vis. Men det är ju i varje fall så att det är ju ändå intressant att, alltså de här exemplen du nämner, jag känner faktiskt inte till någon av dem förutom PewDiePie själv, men de är ju såklart inte, som du var inne på, de är ju inte nationalsocialister. Det är inte så att motståndsrörelsen står bakom allt de har sagt eller gör, eller att vi ens känner till, eller att du ens känner till dem till 100%. Men det är i varje fall intressant att det finns en viss genre på internet av vita män som har börjat vara mer och mer politiskt inkorrekta, och som dessutom är ganska provokativa och radikala i sina ställningstaganden. Och det är ju positivt att de här plattformarna kan användas till någonting konstruktivt med, och inte bara till skit.
Ja, dessutom så de här, flera av de här är ju väldigt stora. De har ju, några av dem har ju hundratusentals prenumeranter, och de är ändå ganska radikala. Att de är antifeminism, antiinvandring, kanske inte alltid jättetydligt som, men att, ja, man förstår ju det om man lyssnar på dem helt enkelt. Mm. Så det finns ju ganska, det finns en stor målgrupp skulle jag vilja säga av nationella ungdomar, eller ungdomar som tänker åt det nationella hållet åtminstone.
Mm. Mm. Jo, absolut.
Ja, nej, men det var det. Ska vi gå vidare på Lindbergs betraktelse då?
Ja, det kan vi göra. Min betraktelse den här veckan kanske till viss del hänger samman lite med din inledning, och även hänger samman till viss del med de andra ämnena vi ska diskutera här idag. Min betraktelse brukar ju annars, jag brukar alltid påtala att min betraktelse skär sig från resten av programmet. Men här känner jag ändå att det har visst sammanhang med det andra i varje fall. Och det jag tänkte ta tillfället i akt och prata lite grann om, det är ungdomars medievanor, eller framförallt då sociala medievanor. För att många av de som är unga idag, har jag reflekterat över, har ganska skrämmande vanor kring sociala medier. Och jag tror att det beteendet de begagnar sig utav är väldigt svårt att sätta sig in i eller förstå för oss som inte är ungdomar själva längre. Eller för mig har det varit det i varje fall. Jag tycker det är svårt att relatera till beteendet, även om jag liksom uppmärksammat det och har reflekterat över det. För sociala medier, det utgör i hög utsträckning närmast en så normal del av många ungas liv idag som mat eller sömn gör för oss allihopa. Det är Instagram-flöden som kollas stup i kvarten. Det är YouTube-klipp som går sig igenom ett efter ett efter ett. Det är Snapchattar som skickas till höger och vänster. Och allt det här, det går så otroligt fort. Alltså under bara 5 minuter så har du scrollat igenom hundratals texter, bilder, ljud, filmklipp. Du har tryckt gilla på 12 av dem. Du har skrivit 3 kommentarer och meddelande själv, och du har postat ett foto på dig själv. Och det blir enormt många intryck på extremt kort tid. Alltså hjärnan, jag kan bara föreställa mig hur den arbetar i ultrarapid. Och hur också jag ser en fara i att jag inbillar mig i varje fall att det kan inte finnas någonting som man verkligen blir berörd av när man bara scrollar förbi allting i den här hastigheten. Och det leder också då till att verkligen läsa en text, en ideologisk text eller något annat, en text som är på några 100 ord lång, eller verkligen att sätta sig ner och titta på ett helt 10 minuters filmklipp på YouTube, det känns som att det tillhör ovanligheterna idag. Istället så är det snabba endorfinpåslag eller att hitta någonting som får dig att le och bli glad, och väldigt, väldigt fort. och att det blir ett beroende. Samtidigt som jag får för mig att det då knappast blir något som verkligen når fram till ens inre. Och att man mitt i det här dessutom såklart kan agera väldigt tanklöst, lägga ut saker helt utan konsekvenstänk, det är väl bara en av många ganska logiska konsekvenser på det här beteendet. Det hela det är ganska skrämmande att observera, och det är garanterat en väldigt destruktiv utveckling som dessutom, vad jag noterat, har gått väldigt, väldigt långt, och den kommer att bli ganska svår att bryta. Men jag gör ändå ett försök här, så börjar jag någonstans. Med den här reflektionen uppmärksammat så kommer jag till två uppmaningar åt alla er som lyssnar på detta. Den första uppmaningen riktar sig till dig som kanske känner igen dig i det här beteendet. Det här beroendet kring sociala medier och snabba klick. Och till dig så vill jag säga att jag tror faktiskt inte att någon människa mår särskilt bra av detta i längden. Du tror kanske själv att det gör dig glad. Du tror kanske att det ger dig någon mening. Att det är ett bra sätt att fördriva tiden. Kanske rent av ser du det som nödvändigt för att du ska passa in och vara som andra. Men i själva verket så tror jag det här gör dig ganska olycklig. Och bidrar till att du saknar mening. Att du innerst inne blir ganska tom. Och jag uppmanar dig som känner igen det här att försöka tänka efter. Och försök bara prova. Förändra ditt beteende. Testa. Och det tänker jag då att man kan testa på flera olika sätt. Det kan vara att man bestämmer sig helt sonika för att man ska skippa alla sociala medier under en viss period. Låt säga, strunta i alla sociala medier i en vecka. Bara för att se hur det känns. Se om du märker några förändringar i ditt, hur du mår och hur du tänker och hur du resonerar kring saker. Framförallt så kan du då på det viset se att du kanske faktiskt har ett beroende. För om du känner att det är väldigt jobbigt att vara utan det, så upptäcker du att du faktiskt är beroende i varje fall. Eller bestäm dig åtminstone för att kraftigt dra ner på det. Eller förändra ditt beteende kring det. Kolla bara din Facebook eller Instagram en gång om dagen. Gör bara ett inlägg när du verkligen har något relevant att förtälja. Eller bestäm dig för att bara se ett enda YouTube-klipp på hela dagen och se det då från början till slut. Eller varför inte bestämma dig för att läsa riktiga böcker eller utföra fysisk träning varje dag minst lika länge som du lagt på de sociala medierna. Har du suttit en timme på YouTube, ja, då innebär det att du läser en vanlig bok i en timme eller gör armhävningar eller springer runt huset en timme. Eller varför inte bestämma dig för att uteslutande använda sociala medier för kampens bästa? Alltså att du bara använder dem till att sprida vårt budskap alternativt till att bilda dig själv genom att titta på klipp och annat där du faktiskt lär dig någonting. Men vad du än kommer fram till är bäst för just dig av de alternativen jag har radat upp eller någonting annat, så gör åtminstone något. Försök tänka över dina vanor och ditt beteende och försök begränsa ditt klickande. Det var den första uppmaningen. Den andra uppmaningen, den är till alla nationellt sinnade individer som kanske inte alls känner igen sig i det här beteendet. Och till er så ber jag, ta en seriös fundering kring hur vi ska lyckas nå fram till dessa klickgalna ungdomar. Hur ska vi få någon som aldrig läser en hel text eller aldrig tittar på mer än en minut av en video att ändå stanna upp och förstå att nationalsocialismen är ett måste för vårt folks överlevnad. Och jag skulle då vilja säga att vi i motståndsrörelsen är väldigt duktiga på propaganda när det kommer att nå till människor i min ålder, i Weidlands ålder eller människor som är ännu äldre. Men för att verkligen nå fram också till de nyare generationerna nordbor så tror jag att det här är en av många nötter vi måste lyckas knäcka. Och visst kan man då säga att till exempel memer är en del i det här. Det är ju ett sätt i att nå fram till de här ungdomarna. Men det måste ändå finnas många, många, många fler vägar som vi missar idag. Hjälp oss att finna de här vägarna så vi kan bli ännu mer effektiva med att nå ut till folk. Och där då så kan ju ytterligare en aspekt i det hela vara det som du pratade om i din inledning. Att använda sig av de här plattformarna för att indirekt eller öppet sprida mindre politiskt korrekta budskap och försöka nå fram till de här människorna. Men på något sätt så tror jag vi måste tänka till och hitta nya vägar. Och det kanske är just ni som tillhör de här generationerna som måste komma med lösningarna kring hur vi ska nå fram till andra människor i er generation. Och slutligen då under det här segmentet bara så vill jag säga följande. Om du hörsammar något av de här kallen som jag har kommit med, något av de här uppmaningarna. Antingen om du hör det här och känner efter att det finns nog någonting där. Jag måste tänka efter kring mitt beteende, kring sociala medier. Och om du därför bestämmer dig för att gå till handling och förändra det. Eller om du hör det här och har verkligt bra och faktiskt realiserbara idéer kring hur vi ska nå fram till de här människorna. Släng gärna iväg ett mejl till oss och berätta om dina idéer, dina upplevelser och så vidare. Och då gör du det på ledarperspektiv@nordiskradio.se. Eller får du gärna också skriva i vårt kommentarsfält här på Spreaker. Så ja, nej, där någonstans känner jag väl att jag har sagt det jag ska om det här.
Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att du säger att de själva ska erbjuda lösningar så att säga, eller dela med sig av sina idéer och tankar kring det, för att det är ju så här att även om jag kan sätta mig in i de här youtubersna, det har jag faktiskt gjort delvis, men jag är samtidigt en person som inte har vuxit upp med det där egentligen, med youtubers och så. Jag menar, min första dator fick väl jag när jag var 20 tror jag, så att det är ganska stor skillnad så att det blir mer att jag tittar in i den där världen. Jag har inte riktigt levt den så att säga. Så att jag kan inte riktigt 100% förstå den själv. Utan idéerna måste komma från de som har levt i den världen. Och vi kommer att lyssna på er. Så att det är inte så att, att vi är massa vuxna som har massa åsikter om ungdomar. Det är bara det att vi har inte levt riktigt i er värld på det sättet.
Jättebra tillägg. Det var precis det jag menade med att det är väldigt... Alltså... Jag ser ju de här tendenserna. Jag ser hur ungdomar agerar kring sociala medier. Men jag kan inte själv riktigt förstå det. Jag kan inte själv riktigt sätta mig in i det. Jag förstår den psykologiska mekaniken bakom. Jag förstår vilket otroligt effektivt verktyg som våra fiender har skapat. Vi har haft ett helt avsnitt om ledarperspektiv där vi pratar sociala medier. Men ägarstrukturen kring sociala medier ser ju ungefär likadan ut som den gör när det kommer till vanliga gammelmedier eller till bankväsendet och så vidare. Det finns en viss folkgrupp då som har en majoritetsägande bakom de här sociala medierna. Jag förstår verkligen, det är så otroligt sinnrikt och elakt hur de utnyttjar hjärnans mekanismer med de här tjänsterna. Jag säger inte att de är 100% av ondo, men jag säger att det blir destruktiva tendenser av det. Och det, den reflektionen jag gick in på här, min betraktelse, den är av ondo. Och ja, nej, det är helt enkelt, det är svårt att förstå det rent, precis som du säger, jag har inte heller växt upp med det här. Jag har heller inte varit så aktiv på sociala medier och annat, jag har aldrig riktigt förstått meningen med det. Så med risk för att låta väldigt gammal så är det ju så att det har hänt väldigt mycket på väldigt kort tid i den här världen. Så ja, nej, precis som du säger, vi tar gärna idéer och betraktelser och tankar från er som faktiskt har växt upp med det här. Er som faktiskt, det är onormalt för att man inte har 17 sociala medier på sin telefon och så vidare.
Mm. Sen är det precis... Det här klickandet som du säger är ju det mest allvarliga, för att det handlar faktiskt bara om att göra dig dummare. Och ja, för att dumma människor som inte frågasätter, som kanske inte kollar på den här typen av klippen som jag talar om, eller läser en bok eller tar reda på någonting, som bara sitter och tittar på massa dumklipp, de är lättare att kontrollera. Så att det är bara det handlar om. Mm. Och att de just utnyttjar den mest primitiva delen av hjärnan liksom.
Precis, precis.
För att få sina klick.
Jo, nej, det är ju i den bästa av världar så utnyttjar de ju det bara för att tjäna pengar. För att få annonsintäkter och för att få så många klick som möjligt. Och vill man vara lite mer konspiratoriskt lagd så kan de ju också pumpa in en hel del subversiva budskap i allt det här och, som du säger, fördöma människor.
Jo, det är väl lite både och, antar jag.
Jo, precis. Nej, men så hör gärna av er kring det. Antingen om ni, som Weidland sa i inledningen, har tips på fler politiskt inkorrekta YouTubers eller andra som man bör följa på andra sociala medier för den delen. Eller om ni har, om ni tar åt er om min betraktelse och försöker ändra ert beteende, så berätta gärna hur det gick. Eller om ni har tankar kring hur vi ska nå ut till de här generationerna, så bara skriv.
Mm. Yes, vi går in på nästa segment. Påståendet. Det finns ju en del som argumenterar kring att vi inte alls borde rekrytera ungdomar under 18 år. Det finns då dels de som menar på att vi måste låta barn få vara barn, och att de med anledning av det då inte har kampen att göra innan de har blivit myndiga. För att de... ja, de ska veta vad de ger sig in på helt enkelt. Och sen finns det andra som menar att personer som går med när de är under 18 år riskerar att skälpa mer än att hjälpa, genom att de hoppar av när de har blivit lite äldre och sådär. Och påståendet du ska bemöta i det här avsnittet är alltså följande. Det är fel att rekrytera de som är under 18 år. Håller du med?
Nej, jag håller absolut inte med. Och då har jag flera tankar kring det här som jag givetvis ska utveckla. För det första tänker jag att det är ju faktiskt i tonåren som de flesta är som mest revolutionära och radikala. Det är oftast när man förvandlas från barn till ungdom och ung vuxen som man... börja intressera sig för samhället, hur det fungerar, och börja få tankar om att förändra det. Och tillåts man inte att engagera sig under denna tid i livet, så är risken stor att man istället genom arbete, genom partner, genom annat faller in i passivitet och aldrig engagerar sig överhuvudtaget, annat än som sympatisör på sin höjd på grund av det där. Och det här är givetvis inte någonting som är unikt för motståndsrörelsen och nationalsocialismen, utan det här gäller ju de flesta politiska rörelser där faktiskt ganska många framstående personer inom de etablerade partierna till exempel, de gick ju med i de partiernas respektive ungdomsförbund när de var unga. Och eftersom att vi då utgör ett rejält oppositionsparti, en oppositionsrörelse, så gäller det antagligen i ännu högre utsträckning för oss. För ju större lockelserna blir från det normala borgerliga livet, desto svårare blir det att släppa på och riskera de här bekvämligheterna efterhand. Och vidare så bör det också nämnas att det är ju faktiskt, det är ju ingen hemlighet precis, men det pågår ju en aktiv hjärntvätt av vårt folk genom skolväsendet, genom underhållningsindustrin, genom media och så vidare. Och ju längre den här hjärntvätten tillåts fortgå utan mothugg, desto större risk är det ju också såklart att personens vilja till förändring och motstånd totalt bryts ner. Och att vilja engagera ungdomar politiskt, det är inget märkligt i det. Det är inget konstigt i det. Det är inte så att vi nationalsocialister på något vis är extra ondskefulla för att vi vill nå ut till ungdomar, som det ibland kan framställas då. Jag skulle till och med vilja säga att vi faktiskt är försiktigare när det kommer till att nå fram till ungdomar än andra. I Socialdemokraternas ungdomsförbund SSI får man gå med det år man fyller 13. I Moderaternas MUF får man gå med samma dag man fyller 12. I Vänsterpartiets Ung Vänster finns ingen åldersgräns alls. Där får du gå med när du är 3 år gammal, om det så skulle vara. Så varför skulle vi då kräva 18-årsgräns när alla andra partier har de här väldigt låga åldrarna? Varför skulle det vara fel av oss att rekrytera de som inte är myndiga när de etablerade politiska rörelserna gör det aktivt? Och självklart är det så att det kommer finnas vissa som har gått med när de var under 18 år, som i efterhand visar sig vara dåliga rekryter, att de inte borde rekryterats överhuvudtaget. Men detsamma det gäller såklart för folk som går med när de är 30, 40, 50 eller 60 år också för den delen. För det finns nämligen också extremt många bra exempel på människor som engagerar sig i ung ålder, som fortfarande är aktiva i kampen idag och som har gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket nytta för kampen. utan att på något vis framstå som självgod. Inte det jag menar, men jag organiserade mig seriöst när jag var 16 år. Vi har Jimmy Andersson som är chef för nästa två år. Han gick med i motståndsrörelsen när han var 15 år. Och så vidare. Så det finns många exempel på extremt bra människor, extremt bra aktivister som anslöt sig till den nationella kampen i sin ungdom. Och visst, kanske hade jag och Jimmy Andersson gått med även om vi hade behövt vänta till vi var 18 år. Kanske hade vi inte gjort det. Vem vet? Oavsett så, om vi så hade gått med när vi fyllde 18, så hade det ju varit åratal av engagemang som hade gått förlorade om vi inte hade gått med när vi faktiskt gick med. Sen ytterligare en aspekt som är relevant i det här sammanhanget är ju egentligen faktiskt också frågan när man egentligen blir vuxen. Blir man automatiskt supermogen och jätteansvarstagande den dagen man fyller 18 år? Dagen innan dess så är man ett barn och dagen efter det så är man fullt vuxen. Jag menar ju att det inte är så. Och där finns ju olika referenspunkter. Enligt de isländska sagorna från vikingatiden så sågs man som vuxen nog att ta hand om gården och familjen när man var 12 år gammal. Och samtidigt som det så finns det gott om 25-åringar idag och till och med ännu äldre människor som verkligen inte går att se som vuxna. Varken när det kommer till erfarenhet eller mognad. Det finns 25-åringar som aldrig har haft en seriös partner. Aldrig har haft en egen bostad. Aldrig har haft ett eget förvärvsarbete vid den här åldern. Så istället så måste det såklart göras en individuell bedömning. Precis som vi gör med alla våra rekryter. Når man inte upp till de krav och den standard vi ställer, då får man inte gå med i motståndsrörelsen. Och det gäller oavsett om man är 16 år eller om man är 40 år. Så ja, det var väl flera tankar kring frågan, men jag ser absolut inga felaktigheter alls i att rekrytera de som är under 18.
Nej, jag blev ju också aktiv när jag var 16 någonting. För min del så var det inom musiksvängen då kanske, och sen hade vi en lokal NS-organisation i Östersund då. Så inte motståndsrörelsen förrän jag blev strax över 20 tror jag någonting. Men jag var ändå aktiv i rörelsen så att säga. Och jag har också blivit kvar. Och det finns massor med bra exempel. Och det är precis som du säger. Att man är som mest radikal när man är kanske kring gymnasiet där. Gymnasietiden och så vidare. Sen har jag sett människor som har haft bra förutsättningar för att kunna bli aktiva så att säga, men som inte vi har tagit tag i, just för att vi har kanske tyckt att de varit för unga och sådär. De har, när de har börjat tjäna pengar och såna här saker, så har de bara börjat fundera över, jag har lagt stor vikt vid det, vid karriär och så vidare, och så har de försvunnit. Som du säger, de kan vara sympatisörer, men de gör som ingen nytta alls för kampen. Och det är för att vi tog inte tag i dem från när vi hade chansen. Så att, ja, man ska inte underskatta guldets dragningskraft, helt enkelt.
Jo, precis.
Tyvärr.
Korrumperande verkan.
Ja, exakt. Okej, men det finns alltså inget omoraliskt i att exempelvis rikta nationalsocialistisk propaganda till skolungdomar?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Alltså, redan på dagis, på förskolan, så försöker systemet hjärntvätta våra ungdomar. Redan i barnprogrammen, i barnböckerna görs det. Det är homofilpropaganda, rasblandningspropaganda, antinazism. Och hur kan någon med handen på hjärtat säga att det är helt okej med hjärntvätt 24 timmar om dygnet av en sexåring? Men samtidigt ojar sig över och tycker det är hemskt när klistermärken någon gång ibland sätts på en skola som kanske är för 13-16-åringar, ett högstadie då. Det är ju bara samma form av förbannat hyckleri som vi kan se det här etablissemanget och dess företrädare ägna sig åt i alla andra fall när de diskuterar oss, våra idéer och vår verksamhet. Det goda hatet och att yttrandefriheten ska omfatta oss och så vidare. Men givetvis, jag ser inga som helst felaktigheter alls i det. Vi kan, om vi så propagerar varje dag på en och samma skola, så kommer vi ändå inte komma i närheten av den propaganda som systemet utsätter barnen för varje dag i skolan. Och som jag var inne på långt tidigare än dess. Redan i Björnes magasin eller Bolibompa eller vad de nu tittar på när de är små. Så det finns inget moraliskt fel i det alls.
Nej, det enda argumentet är ju att vi skulle vara bättre än våra meningsmotståndare. Problemet är ju att offren där, när vi undviker att avprogrammera de hjärntvättade barnen och ungdomarna, är ju de. Det är de som förblir offer när vi förblir passiva, helt enkelt.
Mm.
Jag menar, vi har ju förutom det du räknar upp, så har vi ju sådana aktörer som toleransprojektet till exempel, som lär ut till 13-åringar att de ska känna skuld inför alla andra människors lidande liksom och må dåligt. Och de åker med dem på skuldresor till Auschwitz och sådär. Där måste ju vi komma in och förklara att ni ska inte behöva känna någon skuld alls för påstådda händelser i ett annat land för liksom 70 år och så vidare. Så att, vår passivitet i de här frågorna gör ju att de här ungdomarna fortsätter hjärntvättas och fortsätter må dåligt.
Mm.
Och går runt med stor skuld på sina axlar som de inte förtjänar att ha, så att säga.
Jo, absolut. Och till att det här systemet kan fortsätta få in NPC:er, drönare, till att människor inte reser sig och gör motstånd.
Mm. Du nämnde tidigare angående ungdomsförbunden att det var vissa där hade 13 års åldersgräns. Vad är det för åldersgräns som gäller för att ansluta sig till motståndsrörelsen då?
För att få bli aktivist i motståndsrörelsen så kräver vi en minimiålder om 16 år. Men för medlemskap så finns ingen gräns huggen i sten. Utan oavsett när det kommer till aktivister eller medlemmar så görs det ju en individuell bedömning. Är du som lyssnar på det här 14-15 och du känner att du är mogen för din ålder. Du känner att du vill göra skillnad. Skicka in en medlemsansökan i varje fall, så får vi se vart den leder. Och även om det skulle bli så att vi kommer säga till dig att du är för ung, du kan inte gå med nu, så nej, men det kan ändå leda till en etablerad kontakt som kan vara positiv för framtiden. Men för aktivister så är det 16 år. För medlemmar kan man gå med om man är något yngre än så och man är mogen för sin ålder.
Och aktivist kan väl säga så att det är lite mer offentlig gatukamp och sådana där saker.
Ja, precis.
Ja, precis. Så att man kan ju vara anonym medlem till exempel.
Ja.
Som ändå hjälper till.
Precis, precis.
Mm. En bonusfråga som inte direkt har med påståendet att göra, men som vi ändå bemöter då du argumenteras kring detta i samma kontext. Får man stryk om man lämnar Nordiska motståndsrörelsen?
Nej, det får man inte. Vi har ju faktiskt gått in ganska djupt på detta i något tidigare avsnitt av ledarperspektiv, vill jag minnas i varje fall. Men generellt sett så kan man ju säga att man kan lämna motståndsrörelsen på två vis. Antingen som avhoppare eller som förrädare. En avhoppare, det är en person som tar ett eget beslut för sig själv, meddelat sin chef att man vill inte vara med längre av en eller annan anledning. Och nej, sen är man helt enkelt inte med längre. Men ändå så någonstans så fortsätter man ju agera som en nordisk man eller kvinna. Man förråder inte sina forna kamrater. Man sprider exempelvis inte massa rykten eller berättar en massa hemligheter eller annat som kan skada organisationen och de forna kamraterna man har haft i organisationen. En förrädare däremot, det är ju en person som aktivt försöker få med sig andra medlemmar i avhoppet. En som aktivt motarbetar organisationen, alltså som är fientlig mot organisationen. Kanske som avslöjar hemligheter för personer som inte ska veta om de här. Som pratar med media, pratar med polis eller andra folkfiender på något vis. Och om vi skiljer på de här då. En avhoppare kommer aldrig någonsin på något vis att utsättas för några repressalier alls. Visst, det är tråkigt, men det är inte mycket att göra åt om man inte längre känner att man vill ta sitt ansvar för vårt folks framtid. Men vill man inte det, så nej, då får det vara så. En förrädare däremot, en som aktivt motarbetar oss, en förrädare kommer behandlas som en förrädare. Förr eller senare kommer verkligheten i kapp.
Då går vi in på ideologisk taktisk fråga. Och vi ska i det här avsnittet diskutera nationell barnuppfostran. Och det är ju ett ämne som är väldigt känsligt. Egentligen borde det inte vara känsligare än att diskutera kristen barnuppfostran eller feministisk barnuppfostran. Men som med allting annat, eftersom vi utgör oppositionen mot systemet och systemet vill använda de medel de kan för att krossa oppositionen, så blir det känsligt. Vi båda har ju barn och vi båda har varit inblandade i utredningar med socialen enbart på grund av vårt politiska engagemang. Likväl är det ett ämne som många är nyfikna på och ett viktigt ämne, så därför så ska vi ta upp det. Så, hur har du uppfostrat dina barn? Och vi kan väl börja med att prata om när det kommer till allmänna värderingar och inte så specifikt politiskt då.
Jag ska börja med, så är det väl viktigt att påpeka att jag inte på något vis ser mig som någon expert när det kommer till barnuppfostran. Jag gör säkert inte allting helt perfekt. Och du, Weidland, du har ju bra många fler barn än vad jag har. Och du kanske har tillägg att göra om saker och sådär. Och vi kan inte se helt 100% likadant på det. Men jag tror ändå vi kan prata om en hyfsat sund grund i varje fall. Som man kan justera lite kring. Och jag har ju trots allt ändå 3 barn. Och jag fick min första son när jag var 22 år gammal, alltså ganska tidigt. Så lite har jag väl lärt mig genom åren i varje fall, också för den delen. Men med det sagt så får jag väl också tillägga, för att det vore hycklande annars, att jag inte har haft någon, tyvärr, inte haft någon traditionell familjebildning. Utan till största delen så har jag uppfostrat mina barn som ensamstående far och på deltid då. Men med det sagt, jag har väl försökt ge mina barn en hyfsat traditionell, naturlig uppfostran med genuina nordiska värderingar. Saker som att man hjälper till hemma, att man är tacksam för saker, att man tackar för maten och annat har jag alltid sett som viktigt. Att man ställer upp för varandra och gör det man kan och är tacksam för det man får. Inte för att man tjänar någonting själv på det rent egoistiskt, utan för att andra runt omkring en blir glada av att man gör det. För att det helt enkelt är så man beter sig. Och det ligger såklart också i linje då med att forma barnen till att bli empatiska individer som ska omfamna folkgemenskapstanken. Att man ställer upp för sin nästa. Den annars absolut viktigaste egenskapen jag har försökt inpränta i mina barn är ärlighet. Att man aldrig ljuger inom familjen och att man alltid ska kunna prata om allt. Att om något av mina barn ställer till med något riktigt, riktigt rackartyg, om de så skulle bränna ner grannens hus, då kommer jag alltid bli mer arg och besviken om de ljuger och undanhåller sanningen för mig än vad jag blir arg för det de faktiskt har gjort. Och det har ibland lett till att man verkligen har fått lägga band på sig själv och absolut inte visa att man blir arg när barnen faktiskt har kommit och varit ärliga och berättat om någonting de har ställt till. Och jag ska väl tillägga då för sakens skull att givetvis så har aldrig något av mina barn eldat ner grannens hus. Men ja, det menar att det här gäller vad de än har hittat på under åren. Och när man väl har byggt upp det här förtroendet, när man väl har fått den här förståelsen hos barnen, då kan man också ta det ett steg längre. Då kan man implementera skillnaden mellan familjen och omvärlden och lära dem att de alltid inte behöver vara lika öppna och ärliga för alla andra. Man måste inte nödvändigtvis berätta allt för alla utanför familjen, och allt man tycker och tänker behöver man inte nödvändigtvis prata om. Och den här delen har väl gjort att jag har fått veta saker som händer mina barn, vad mina barn är med om. Och förhoppningsvis så tänker jag väl också att det har lett till att de känner en stor trygghet i både mig och i familjen. Sen en annan sak är att jag alltid, ända sedan mina barn var bebisar har varit mån om att ta ut dem i naturen med jämna mellan. Bara ut och gå en promenad i skogen, titta på skogen, stanna upp och lyfta på stenar och titta på insekter, titta på djur, fåglar och annat, hur de rör sig och prata om djuren i skogen. Det har också hänt vid en del tillfällen, kanske inte så ofta som det borde ha hänt, men det har förekommit i varje fall att jag har byggt vindskydd med dem och spenderat natten ute i skogen och sådär. Och det att normalisera naturen och att ge barnen kontakt med naturen redan från barnsben, det tror jag också är enormt viktigt för att skapa trygga, stabila och välmående individer. Jag tror det är väldigt viktigt för det psykiska välmåendet att man ger barnen den här kontakten med naturen. Och sen då, det kanske mest kontroversiella när det kommer till allmänna värderingar i min uppfostran, det är någonting som jag har tryckt hårt på. Det är att de måste stå upp för sig själva. Att de måste slå tillbaka istället för att springa och gnälla till fröken eller till andra vuxna. Och det borde såklart inte vara något kontroversiellt alls det här. Tvärtom så är det här otroligt naturligt. Men i dagens samhälle så råder det en enorm hjärntvätt också på det här området. Och jag har suttit i flera samtal med skolpersonal under åren gällande detta. Där mina barn har slagit tillbaka och jag har försvarat deras agerande. För barn idag i skolan, de får lära sig att man absolut inte får slå tillbaka. Utan istället så ska man allt vad man orkar springa till närmsta fröken och gråta ut om det som har hänt, vad man nu har råkat ut för. Man får lära sig att man ska vara en golare och att man dessutom ska bli kränkt av precis allting. Det är såklart så man skapar svaga individer som istället för att ta tag i sina egna problem förlitar sig på systemet, förlitar sig på polisen. Det är så också, som jag var inne på tidigare, även på detta vis så skapar man systemtrogna NPC:er som inte kommer att revoltera hur mycket de här blir trampade på och spottade på. Och jag får väl tillägga här också då, bara för sakens skull, att jag har alltid varit väldigt mån om att förtydliga för mina barn att man inte ska börja bråka. Men samtidigt att man aldrig ska backa om det uppstår ett bråk. Slår någon på dig så slår du tillbaka. Kränker någon din heder över en viss nivå så slår du tillbaka. Ger någon sig på dina vänner eller din familj, då slår du tillbaka. Och detta tror jag är enormt viktigt och karaktärsdanande. Det är så man formar krigare och sådana som står upp för sig själva och det som är rätt istället för att springa och gömma sig som fegisar. Och i det här så kommer väl också en sista del som är nära besläktat, och det är såklart att man heller inte ska dalta för mycket. Pojkar till exempel, de har i alla tider slagit med varandra. Det är naturligt. Det är ingenting som måste stoppas till varje pris så fort det uppstår lite brottning eller lite boxning. Trillar barnet och slår sig, så nej, men då är det bara upp igen. Istället för att få panik och springa till undsättning och krama sitt barn och klappa om dem och så vidare. Alltså givetvis måste man trösta ett barn som slår sig på riktigt. Det är inte det jag menar. Jag menar inte att jag är känslokall eller psykopat eller någonting. Självklart. Men vad jag menar är att många gånger så blir barnet mer ledset och upplever att det får mer ont om man daltar kring det hela än om man bara är upp igen, det var inte så farligt. Att dalta en massa med barnen, det skapar mjäkiga barn, det skapar barn som är osäkra på sig själva. Det skapar barn som alltid litar på att du kommer att finnas där och alltid ta hand om problemen åt dem. Men skrubbsår på knäna, kanske en blåklocka efter ett bråk med någon grabb på skolan, det är också en naturlig del i att växa upp och i att lära sig om livet. Så ja, nej, det var väl några grundläggande tankar jag har haft och har fortsatt ha i min uppfostran. Och som ett litet tillägg också förresten. Givetvis har jag gett mina pojkar svärd, pistoler, actionfigurer, verktyg och bilar i present när de fyllt år och på jul. Och jag har gett min dotter dockor och rosa gosedjur. Och det är det de helt naturligt har velat ha. Och jag är alltså inte för någon så kallad progressiv, könsneutral uppfostran. Bara som ett tillägg.
Ja. Angående det där att ramla och slå sig. Jag vet att min pappa, han har sagt det efteråt, efterhand då, att han skrattade när jag ramlade och slog mig. Han skrattade inte åt mig på så här förmjukande sätt, utan han skrattade med mig, så att jag skrattade själv åt situationen.
Mm.
Och det kan ju också vara ett tips, helt enkelt, att man avdramatiserar det, helt enkelt, på det sättet. Sen tyckte det var intressant du pratade om angivare där. Min äldsta son var på ett rektorssamtal nyligen faktiskt. Och det var inget allvarligt, och det var faktiskt så pass icke-allvarligt, så att det borde inte ha varit ett rektorssamtal om det, helt enkelt. Men han hade sagt någonting om en skolkamrat. Det var bara det att den här skolkamraten hade sagt mycket värre saker om honom och om andra skolkamrater. Så att den andra hade gjort mycket mer fel, så att säga. Men det hade inte kommit fram till lärarnas kännedom. Just för att min son hade valt att inte ange den här skolkamraten, helt enkelt. Inte skvallra på honom till lärarna. Och jag vet inte om du har sett, det finns en bra film som heter En kvinnas doft med Al Pacino. Och i slutet så håller han ett väldigt bra tal på en skola som, där situationen åtminstone var snarlik det här mötet som vi hade egentligen, rekommenderas. Men i alla fall, han försvarade sin rätt att inte ange sina skolkamrater under det här mötet. Och lärarna ville ju istället att han bara skulle ange, skvallra på dem. Det är det bästa du kan göra, och så vidare. Och det är ju säkert mycket enklare för dem. Kanske på kort sikt, inte på lång sikt, skulle jag tro att det är ganska jobbigt att ha elever som kommer hela tiden och skvallra på andra. Men på kort sikt så kanske de kan lösa en situation genom att barnen anger varandra. Men han försvarade den rätten, och jag gav ju honom rätt där under mötet. Och blev väldigt stolt över honom att han inte angav sina kamrater. Och jag tror att i förlängningen så kommer han ha mer nytta av det tillvägagångssättet han använder sig av. Alltså att han är en man av god karaktär, helt enkelt.
Mm.
Mm. Men ja, det var det. Men läggtider, tv-spel, godis och sånt där. Har du varit sträng? Hur har du undanhållit hjärntvätten från underhållningsindustrin?
Jag tror på balans gällande allt det här. Jag tror att principfasthet och rutin, det är viktigt för att forma goda, stabila germaner. Samtidigt som jag är helt övertygad också om att man begränsar sina barns utveckling väldigt mycket om man är för hård om saker. Jag själv skäller inte i onödan, men jag gör ändå klart vad som gäller. För samtidigt så tror jag också det är viktigt att ge sina barn frihet och möjlighet att få lov att testa sina egna vingar. Att utvecklas själva utan att jag sätter upp alla gränser i livet. Så jag har därför försökt hamna någonstans på en balans. Jag har aldrig liksom förbjudit godis för mina barn. Däremot har jag kanske försökt begränsa det till helgerna. Jag har aldrig haft så här stenhårda läggtider på helgerna. Inte annat än när de var riktigt små då. Men jag har varit mer tydlig med det på vardagen när de ska upp till skolan och så vidare. Alltså en balans där de både får vissa förhållningssätt och vissa regler för att allt ska funka så bra som möjligt. Men där de ändå också har fått prova sina egna vingar och göra sina egna misstag. Min äldsta pojke som är tonåring, ung tonåring, han har jag ju också börjat prata om med gällande alkohol och sådana bitar. Och även där liksom försökt lägga fram en sund balans. Alltså jag har klargjort att jag inte blir förbannad på honom om han testar och dricka öl till exempel och sådär. Men samtidigt att han ska göra det, försöka göra det med måtta, ha respekt för det. Och framförallt så har jag lagt min vikt när det kommer till det där om att han absolut aldrig någonsin ska röra narkotika. Att det bara är svaga människor som ger sig in på det där. Att det är icke-nordiskt att hålla på med droger. och också uppmuntrat honom till att försöka sprida den uppfattningen också till sina vänner. Det vill säga att ifall han ser eller hör sina vänner prata om droger, om att röka hasch eller någonting annat, att han då aktivt ska försöka gå mot dem och försöka påverka dem i rätt riktning. Det är också en sorts balansgrej att jag har varit pratat som att jag är mer förstående gällande alkohol samtidigt som jag har varit väldigt hård när det kommer till narkotika. Och det tror jag i sin tur är bättre än att vara stenhård med allting och totalförbjuda allting och vara jättearg över allting. När det kommer till den andra delen i frågeställningen då, alltså det här med hjärntvätt från underhållningsindustrin och annat. Alltså det är ju såklart väldigt svårt att finnas överallt för att den här hjärntvätten som jag var inne på tidigare, den pågår ju överallt runt våra barn idag. Men jag har åtminstone försökt att aktivt ta del av det mina barn tar del av. Om möjligt, till exempel så när det kommer till tv-spel så har jag provat spela tv-spelen innan de spelar dem. Alternativt så har jag försökt läsa om dem, åtminstone någon recension eller någonting, titta på något filmklipp om dem så jag får någon uppfattning om vad det är för någonting. Jag har många gånger suttit med och tittat på filmer med mina barn och skulle det vara något som är helt uppåt väggarna, alltså något helt galet, så har jag stängt av filmen, bytt film. Om det har varit mindre så här subtila saker så har jag kanske pratat om det med barnen efter filmen. Absolut inte på ett hjärntvättningsmanér liksom, utan mer bara att jag har lyft saker som att ja, han kunde ju faktiskt ha gjort si eller så istället och då hade det kunnat bli så här istället. Att man liksom lägger fram alternativa skenen till den hjärntvätten som har förekommit. Och när det kommer till böcker som jag har läst för mina barn när de har varit små så har det faktiskt hänt att jag har bytt ut vissa meningar i boken när det har varit tal om ren och skär propaganda faktiskt. Så ja, det är väl så.
Jo, men när det gäller filmer till exempel, det finns faktiskt ganska mycket bra barnfilmer. Om man bara vet hur man kan leta efter dem så att säga.
Mm.
Så att det gäller ju bara att utesluta och försöka hålla borta de dåliga filmerna.
Ja, de absolut värsta exemplen i varje fall.
Jo. Nej, men alltså det finns ju, ja, men som Frost till exempel, ser ju inga större problem. Men nu hade de ju velat ha något lesbianförhållande tror jag. Och då hade ju vi aldrig tittat på det. Men det visade sig att så blev faktiskt inte fallet. För att jag antar att Disney faktiskt kände att de inte kunde genomföra det helt enkelt. Jag vet inte om Frost just är det bästa exemplet. Men det är ganska nordisk karaktär i själva filmen. Mm. Jag tycker det är inget fel på det. Det är bara leta. Och välja ut med omsorg. Helt enkelt. Ja, men politiskt då. Har du pratat om nationalsocialismen? Och varför? Eller varför inte i så fall? Och hur har du tacklat frågeställningar och annat som har dykt upp? Hur har du bemött hjärntvättslugnerna som de har fått höra då i skolan till exempel och annat? Och vad har du gjort om de vill leka med utländska barn?
Ja, jag har alltid varit av åsikten och är att barn ska få vara barn så länge det bara går. Och att man inte ska prata politik med dem i onödan. Däremot så har jag samtidigt alltid varit väldigt principfast kring att jag alltid kommer vara 100% ärlig när jag får frågor från mina barn eller när mina barn har kommit med påståenden kring olika saker. Kanske är det så att något av mina barn har frågat mig vem den där personen är och på boken då och pekat på Mein Kampf om jag har haft den framför mig eller läst i den. Och då har jag svarat ärligt. Han heter Adolf Hitler och han var en väldigt omtyckt ledare för Tyskland förr i tiden som kämpade och dog för sitt folk. Så ett kort och ärligt svar. Jag har alltså inte försökt gömma undan det eller oj det där kan jag inte svara på eller någonting, utan inte på hjärntvättningsmaner, inte haft en lång halvtimmes utläggning om Adolf Hitler och Mein Kampf, utan ett kort, koncist men ärligt svar. Kanske har de kommit hem någon gång från skolan och sagt att någon klasskompis har sagt åt dem att deras pappa, alltså jag då, vill döda människor för att jag är en rasist. Och då har jag satt mig ner och berättat för mina barn att det där stämmer inte överhuvudtaget. Jag vill inte döda andra människor. Det jag vill det är att varje folk ska vara där de är hemma så som naturen har skapat dem. Att de inte ska blandas med varandra, och att om de blandas med varandra så kommer det i slutändan leda till att det inte finns några vita människor kvar. Kanske har det varit någon bög på skolan som har varit där och hållit något föredrag och berättat om hur fint det är att vara homofil. Och så har barnen kommit hem och berättat om det. Och då har jag berättat att visst, men är man homofil så innebär det att man inte kan få några barn. Och att få barn är ändå meningen med livet. Och att vi ska föra våra familjer vidare och så vidare, och att det tillhör den naturliga del av livet helt enkelt. Så att därför kanske det inte är helt fantastiskt att vara homofil och så vidare, för att man missar den biten i livet. Så det är väl så jag har gjort liksom, att jag har inte själv aktivt gått på och propagerat, men jag har ändå bemött påståenden och frågor när de har dykt upp i vardagen. Och sen då det där med att leka med utländska barn. Alltså det har faktiskt aldrig varit några större. Det har aldrig varit något problem i min familj. Jag har haft privilegiet att kunna låta mina barn få växa upp i ganska etniskt homogena miljöer. Så mina barn har därför alltid naturligt valt att umgås med sina egna. Och när det varit någon enstaka gång så har jag inte förbjudit det på något vis. Däremot så har jag kanske lite försiktigt försökt uppmuntra dem att umgås med andra barn istället, utan att det på något vis blir elakt menat eller på något vis. Jag har kanske sagt att Pelle, han är väl faktiskt ändå, du och Pelle har ju faktiskt ändå mer gemensamt än vad du och Mohammed har. Pelle, han, ni brukar ju ha väldigt roligt ihop och sådär, till exempel. Annars tror jag kanske det viktigaste när det kommer till politik, det är egentligen någonting som inte är politik alls, utan det är samma sak som jag pratat om i tidigare avsnitt gällande om man har en partner som inte är med i kampen. Så tänker jag likadant gällande barnen, nämligen att man inte ska skämmas på något vis för det man gör, att man ska vara öppen med vad man är, att man ska visa att det är inget konstigt eller fel i att vara en nationalsocialistisk aktivist. Jag tror det är viktigt också när det kommer till barn att man inte skäms, att man inte döljer det, att man inte liksom hysch-hyscha och håller undan. Och för den sakens skull behöver man inte propagera. Det är inte det jag menar. Utan vad jag menar är att man, ja, men låt barnen få träffa kamrater. Låt dem få vara en naturlig del av det som händer. Ett barn som växer upp och är van vid att träffa mammas och pappas kompisar, som är van vid att de här kompisarna brukar ha tröjor och jackor med tyrunor på sig när de kommer och hälsar på. Jag är rätt övertygad om att de där barnen, de kommer åtminstone aldrig någonsin att bli antifascister. Utan de har ändå växt upp och sett att det här är hyggliga, normala människor. Nationalsocialister, det är inget fel på dem. Det kommer de bära med sig, och det kommer leda till att de inte går på de allra värsta hjärntvättningslögnerna och överdrifterna som sprids om oss helt enkelt. Och här kan jag väl också då säga att här finns ju faktiskt också ett ansvar för alla de som är aktivt nationella, som umgås med kamrater som har barn, att de också ser till att också se barnen och bry sig om dem här. Att man åtminstone liksom är mån om att hälsa på sina kamraters barn, och att man ser till att vara ett så gott föredöme man kan. Ja, det var väl de tankarna jag hade kring det.
Mm. Ja, nej men precis. Vi hyrsar ju inte heller i vår familj. Samtidigt så anser vi, ja, precis som du, vad det verkar, att när barnen är barn så ska de inte behöva bry sig om politik överhuvudtaget. Alltså de är för små för att egentligen förstå vad nationalsocialism är, vad, jag inte vet jag, feminism är, vad ditt och datt är och sådär. Utan det man vill lära ut till barnen är ju precis som du säger då, god grundmoral, karaktär. De ska kunna förstå vikten av att arbeta, vara ärliga och sådär. Och här uppstår ett problem, för att som sagt, jag vill egentligen inte prata nationalsocialism med mina barn, men jag blir tvungen till det. Och det är på grund av systemet, för att de hjärntvättar barnen. Alltså mina barn som går i skola, de får ju se på Lilla Aktuellt till exempel, där de pratar om Nordiska motståndsrörelsen och kanske till och med har en bild på mig eller kamrater som mina barn träffar och sådär. Med någon förklaring att det här är Nordiska motståndsrörelsen, de är nazister som hatar människor från som ser annorlunda ut och sådär. Alltså då måste man ju förklara att det där är inte nationalsocialism. Det är inte vad nationalsocialismen går ut på. Då måste man förklara vad den går ut på. Så att det är ju systemet som tvingar en många gånger att ta upp de här frågorna. Faktiskt.
Nej, men precis, absolut. Och det är givetvis, alltså det är ju helt självklart. Man kan ju inte låta, man kan inte bara säga, men det där pratar vi om när du blir äldre. För att man kan inte låta hans egna barn gå runt och ha en helt felaktig uppfattning om sin egen förälder. Och tro att de är, alltså att man som förälder är någon helt sinnessjuk människa liksom, bara för att systemet har sagt det. Så att det är ju, nej men det är högst relevant. Det är ju någonting man måste bemöta faktiskt.
Jo. Nej, men precis. En privat fråga då, som jag tror är ganska viktig för att mildra vissas oro. Vi tog ju upp tidigare om socialen. Hur har dina utredningar med socialen gått?
De har faktiskt gått bra. De har aldrig inneburit några direkta problem, utan socialen har alltid kommit fram till alltid. Det låter som att jag har varit med om 1 miljon utredningar. Men det har hänt ett par gånger. Och då har socialen kommit fram till att mitt politiska engagemang, det inte påverkar min förmåga att vara en god och kärleksfull förälder. Utan att jag ger mina barn det de behöver, helt enkelt. Sen självklart är det inget roligt att sitta på möte med socialen eller ha hembesök av socialen och annat. Men det är ju faktiskt någonting som likväl kan hända dig, även om du inte är nationellt sinnad. Det kanske inte alla som vet om det där, men den svenska lagen, jag vet inte exakt vad den lagen heter eller vilken paragraf det är, men den är utformad i varje fall på det viset att om socialen får in en anmälan så är de enligt lag skyldiga att starta en utredning. Och det är ju oavsett om de misstänker att det finns några oegentligheter eller inte, så måste de alltid utreda när det kommer in en anmälan. Och det i sin tur gör ju också att de är ganska vana vid okynnesanmälningar och att de lär sig att inte ta dem på något större allvar. Så jag menar att även om det kan vara jobbigt liksom att sitta på möten med socialen och annat, för att det tar tid om man egentligen vill göra annat med sin tid och sitt liv, så det kan likväl hända dig, för att ja, du blir ovän med någon granne över något skitproblem, att du spelar på hög musik någon afton eller vad som helst. Liksom. En personlig anekdot faktiskt är gällande det här med socialen. Det är att en gång för några år sedan så valde till och med Säpo att anmäla mig till socialen. Säpo ansåg att det låg i linje med deras verksamhet att skydda rikets säkerhet, att socialen skulle utreda huruvida jag var lämplig som förälder eller inte. Då de menade då att ett av mina barn visade tecken på radikalisering. Och det är ju helt sinnessjukt. Fruktansvärt sinnessjukt att säkerhetspolisen ska lägga sig i det här. Men ja, det kanske är lite utanför ämnet. Men det viktiga med den anekdoten är väl i varje fall att inte heller den här gången kom socialen fram till något annat resultat än att anmälaren, alltså säkerhetspolisen i det här fallet, hade fel. Jag är ingen dålig förälder bara för att jag engagerar mig för mitt folks överlevnad och frihet. Så nej, de utredningar jag har haft med socialen, de har aldrig utgjort några problem överhuvudtaget.
Ja, det är precis som du säger att de okynnesanmäler många och de gör ju det systematiskt för att sabba för en. Det var Säpo i ditt fall, det har varit polisen i Göteborg i mitt fall. Så jag har ju också suttit på några sådana här samtal. Men de har ju för min del också gått väldigt bra. Inga som helst problem, utan jag har ju fått bra vitsord och uttalanden som jag har på band liksom, så att det är inte så mycket att oroa sig för än i alla fall, skulle jag vilja säga, kring de här frågorna. Så att, ja, men vad tänker du kring de som inte vill engagera sig nationellt med rädsla för att just bli av med sina barn eller att det ska hända deras barn något?
Egentligen så tänker jag väl samma sak som jag tänker gällande de som inte vill engagera sig på grund av att de ska bli av med sitt arbete eller vad som helst. Alltså det är egentligen bara när allt kommer omkring dåliga ursäkter. Har man ögon att se med och man förstår vad som händer med vårt folk och land, så är alla ursäkter för att inte kämpa just dåliga ursäkter. Vi behöver att fler tar upp stridsyxan och gör motstånd. Vi behöver inte fler dåliga ursäkter. För när din, om det nu går så illa, när din dotter gruppvåldtas eller din son rånmisshandlas, menar du då på allvar att du kan säga utan att skämmas att du inte engagerade dig i kampen för deras skull? Nej, när man faktiskt har barn själv och man har några som helst naturliga instinkter kvar, om man har någon manlighet kvar i kroppen som man eller sunda modersinstinkter som kvinna, det är ju då man verkligen engageras till att gå till kamp och ge allt man har för att skapa en bättre framtid för sina barn, för sina efterkommande. För att den här striden, den försvinner ju knappast bara för att inte du tar del i den. Nej, den leder bara till en ännu tuffare strid för dina barn att ta när de växt upp, om inte du gjort vad du kan. Och än om vi så inte skulle segra trots allt, förbjuder den tanken, men ja, då kan du åtminstone, det är en gammal klyscha i den nationella rörelsen, men den är lika sann ändå, då kan du åtminstone titta dina barn i ögonen med rent samvete och säga att du åtminstone gjorde allt du kunde för att hindra den destruktiva utvecklingen. Så det är inte en anledning god nog. Tvärtom, se dina barn som en anledning att kämpa.
Mm. Sen är det ju så att vi som sitter här och pratar, vi är alltså ledare för Nordiska motståndsrörelsen i form av Simon Lindberg och ledande, kan man väl säga då, inom Nordiska motståndsrörelsen i form av mig själv. Och Nordiska motståndsrörelsen är ju alltså det mest extrema som finns enligt systemet då, i Sverige och Norden. Och om vi kan sitta här och säga att ja, vi har varit på sådana här möten med socialen, det har varit inga som helst problem och det har inte hänt våra barn någonting och så vidare. Varför skulle det hända andra nationellas barn någonting i så fall? Det borde ju liksom ha slagit till mot oss först i så fall. Och vara större risk att det sker liksom någonting mot oss.
Mm. Jo, precis.
Ja, så inga ursäkter där. Men vad tänker du kring de som resonerar att de överhuvudtaget inte vill sätta barn till denna sjuka värld?
Ja, att vilja överleva. Alltså att vilja föra sina gener vidare och göra vad man kan för att sina efterkommande ska få det så bra som möjligt. Det är ju egentligen meningen med livet. Det är så. Och genom minnet av dina ärorika handlingar som du skaffar dig i ett liv. Om du inte vill sätta barn till världen så låter du våra fiender vinna. För det är precis vad de kämpar för. Genom homofilpropaganda, feminism, rasblandningsvurmande, klimatångest och annat så agerar de aktivt för att få dig att inte skapa nya generationer av vita människor. Om du inte sätter nya generationer av nordiska män och kvinnor till världen så ger du alltså globalisterna precis det de vill ha. Du låter det vita folkets fiender segra på walkover. Den enda gången det är rimligt att faktiskt inte vilja sätta barn till världen, det är ju om man har allvarliga genetiska defekter och sjukdomar som ens barn med stor sannolikhet skulle få ärva. Det nämner ju exempelvis Adolf Hitler i Mein Kampf, för att det är den absolut största uppoffringen man kan göra för sitt folk. Det är om en människa avstår att sätta barn till världen på grund av att den är då bär på ärftliga defekter. Och det är såklart lika sant och klokt som mycket annat han sa eller skrev, men det är dock en annan frågeställning i sig. Att skaffa barn och föra rasen vidare, det är meningen med livet. Och när det kommer till dig som vit är det globalisternas värsta mardröm att du ska göra så. Och vi bör givetvis ta alla chanser vi kan att ge globalisterna mardrömmar.
Ja. Ja, slutligen då. Nu har vi ändå förminskat, kan man väl säga, socialen eller socialens... vi har väl talat gott om socialtjänstens förmåga att hantera de här frågorna. Men vad skulle du göra om socialen i framtiden blir mer aggressiva och faktiskt ändrar kurs och låt säga skulle försöka ta dina barn ifrån dig?
Jag säger bara att de i så fall skulle få slita mina barn från min döda kropp. Jag skulle dö och döda för mina barn och det oavsett om hotet kom från rasfrämlingar på gatan eller socionomer på något socialkontor. Om någon som är fientligt inställd mot mina barn hör det här så får de gärna ta det som ett hot. Våra barn är vår framtid. Jag har gett hela mitt liv för denna framtid och jag kommer fortsätta att göra så tills dagen jag dör, vad för skit som än kastas i vår väg.
Bra. Då tycker jag att vi avslutar programmet för denna gång.
Mm.
Och ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg kan ni skicka till ledarperspektiv@nordisradio.se. Dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik. Eller i det här fallet kanske lite tips på hur vi kan nå ungdomar och så vidare. Eller en redogörelse för hur det är att vara ungdom i dagens samhälle. Till exempel har vi ju en bra intervjuserie nu som på Nordfront som handlar om ungdomar i skolmiljö och sådär. Så att det är vi absolut ute efter. Om ni har en slant över, skänk det till Nordiska motståndsrörelsen och sprid ledarperspektiv på sociala medier. Och kommentera gärna detta avsnitt på Spreaker. På återhörande, hej!
Tack för denna gång, hej då!